Är det kört för dieselbilen? Och hur var det att köra nya Volkswagen Polo? Och vad tusan är en shooting brake egentligen? Det och mycket mer ska vi prata om i Vi Bilägares podcast. Välkommen, kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och idag har jag med mig redaktionsmedlemmarna Fredrik Dietz Wikström. Välkommen.
Tjena, hej.
Och med oss sitter även Tommy Wahlström. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur
tack,
är det med
tack
er?
Tack, ska säga också.
Ja, ja, du kan säga tack nu.
Tack, tack.
Och hur är det med er? Är det bra?
Ja, det är ganska lugnt.
Ja, Tommy, ja. Jag frågar alltid om din lilla körskola. Har du, har du observerat något nytt på senaste tiden?
Har jag som observerat någonting nytt på senaste tiden? Ja, men alltså...
Det här är ett Tommys gnäll.
Gnällhörna.
Ja, men jag tycker... det är väl kanske det verkliga namnet, men lite fint heter det Tommys körskola.
jag kör ju mest bil i Stockholms innerstad faktiskt. Det är ju mest där jag åker runt eftersom jag bor i stan och jobbar i stan. Och vad som slår mig är att folk har glömt bort det här med placering. Mm. Folk kör mitt i gatan hela tiden och sen så... gör man stora yviga svängar när man ska åt olika håll liksom, istället för att faktiskt lägga, om du ska till höger i en korsning, lägg bilen på högerkanten då. Och ska du till vänster så lägg bilen på vänsterkanten.
Jag tycker det är spännande att man här i Stockholm bara så här kan, nej men jag ställer bilen här så går jag in. Alltså om det kan vara mitt i körbanan som det är här utanför på gatan, så man får liksom zigzacka mellan bilarna när man ska hem. Det är lite kreativt.
Men visst är det så att parkeringsvakter får inte lappa bilar om de står mitt på gatan?
Nej, det har jag lärt mig också. På med varningsblinkers och dubbelparkerad. Då är man fredad från parkeringsvakten. Alltså, nej, jag vet inte om det gäller. Men...
hur länge då?
Ja.
Är man fredad från polisen då? Nej, det är man väl inte.
Polisen har ju så mycket annat att göra. Så att de...
ja, eller hur? Jag tror inte man får böter. I alla fall inte omedelbart.
Ja, men vi ska inte testa det här.
Nej,
nej, nej, nej. Det är dumt.
Det är inget vi rekommenderar.
vi ska... ja, men du hade inte tecknat förutom det här i alla fall.
Nej, nej, nej. Nej, men det är en sån där grej som jag tänkt på länge. Ja. Att jag tycker att placera lite. Bilen.
Mm. Ja. Ja, det är bra.
Men är det folk som då inte har varit på de vägarna tidigare då? Eller som är osäkra? Eller är det bara... lathet.
Jag tror att folk bara är nonchalanta.
Mm.
Ja. Och liksom, jag tycker nog generellt att folk är ganska dåliga på det här liksom att visa hänsyn och hjälpas åt. Liksom. Att det är lite egoistiskt tycker jag många gånger där ute i trafiken.
Mm.
Att man tänker bara på sig själv och att någon är bakom och vill förbi också, det är inte så viktigt. Liksom. Då får man väl vänta.
Mm.
Var snällare mot varandra, rent generellt.
Jo, men sen så, en sak till, det är ju att cyklisterna i den här stan är ju helt galna. Dödspiloter verkligen.
Mm.
Stannar inte för något.
Nej, det är spännande. Alltså när jag själv inte har bil och går över vägen. Alltså bilarna tittar ju på liksom så här, känner att okej, den här kommer stanna. Cyklisterna är jag skiträdd för.
Ja.
För den här vet man inte om den kommer stanna eller inte.
Nej, men de stannar ju inte. Oftast gör de ju inte det.
Nej.
Så att det...
ja.
Ja, det är intressant hur, vad ska man säga, efterlevnaden av trafikljus, hur det skiljer sig så mycket beroende på vilket fordon man åker.
Mm.
Man skulle ju aldrig köra mot rött i en bil, men med en cykel, då går det bra.
Mm. Då är det tydligen, ja.
Men jag tycker de är ju så pass utsatta ändå, cyklisterna, så att av ren självbevarelsedrift borde de väl liksom se sig för i alla fall innan man kör tvärs över en korsning. Liksom. Men,
när man inte sitter omgiven av plåt och metall i en bil utan verkligen har sin lilla cykelhjälm på huvudet.
Ja, men och sen också är det många som har jag sett som nu kör med cykelhjälm och lurar.
Mm.
Mm.
Så att de hör ingenting heller, liksom, mer än sin egen musik när de är ute och trampar.
Ja.
Gud.
Det kan vara lite farligt.
Ja, vi får väl räkna med mer cykelbanor här framöver. Jag var i Köpenhamn för några veckor sedan. Där har ju verkligen cykeltrafiken, den tar ju extremt mycket plats på gatorna. och tar bilens plats helt enkelt. För man hör, vad ska man säga, de politiska tongångarna här i Stockholm också, så är väl i alla fall en rörelse ditåt att vänta.
Jo, men cykelbanor är jag för. Jag tycker det är jättebra att separera trafik.
Ja, det är kanon.
Problemet är ju liksom när allting ska samlas på samma yta.
Det är då det blir jobbigt. Men som sagt, ja, cyklar, framtid och ett drivmedel som kanske inte har någon framtid. Eller ja, vi vet inte riktigt. Hur är det egentligen med diesel, Fredrik? Du har gjort en liten djupdykning.
Ja, i alla fall en översikt. Ja, men det, här under sommaren så märkte vi hur det verkligen blev en stridström artiklar i media om just dieseldebatten. Är dieseln på väg att dö? Den rubriken såg man ett par gånger, kändes som, eller hur?
Den har verkligen blivit supermobbad nu från alla håll och kanter, diesel.
Ja, den har ju det. Ja, men det är ju en komplex fråga, inte, måste man ju verkligen säga.
Och sen är det ju det här att det är liksom... Ja, men diesel är effektivare än bensinbilen. Alltså så att du släpper ut mindre då koldioxid om du kör en dieselbil än en bensinbil.
Precis. Man måste ju ha fler bollar i luften samtidigt där. Dieseln är ju effektiv, släpper ut lite klimatpåverkande koldioxid om man jämför mot en bensinare. Men då har man upptäckt, vilket man kanske inte tog hänsyn till tidigare i miljödebatten, så släpper dieseln ut betydligt mycket mer kväveoxider som alltså påverkar närmiljön på ett annat sätt och påverkar människor i närmiljön. Kan orsaka sjukdomar, dödsfall har man kommit fram till i forskning.
Bidrar till försurning.
Bidrar till försurning också, det är också ett miljöproblem. Men framförallt i städer har man ju då riktat in sig på kväveoxiderna. Och då hamnar ju dieseln illa till.
Mm. Och det är ju så lustigt för att det här är ju inget nytt. Kväveoxider har man ju liksom varit rädd för i all evinnerlighet, håller jag på att säga.
Men... Ja, jag hörde någon som sa att det var redan på 70-talet som det pratade om där sura försurning.
Och... Ja. Så att, men det var ju då för 10 år sedan när alla politiker skulle jaga koldioxidutsläpp, så då gjorde man dieselbilarna till miljöbilar och
gav rabatt, alltså subventionerade dieselbilsköp helt enkelt, styrde bilköparna mot dieseln.
Och det fick ju också effekter försäljningsmässigt.
Extrema effekter kan man ju säga. Titta här på en lista över försäljningen av dieselbilar. Får man titta 1997, 7,6% av alla nyregistrerade bilar i Sverige var
det
dieslar.
Det var nästan bara taxi och de som körde väldigt, väldigt långt som köpte en diesel då liksom.
Precis. Sen har det skett produktutveckling på dieslarna. De liksom försågs med partikelfilter, turbo, direktinsprutning. Och plötsligt blev de då politikernas favoritbil och blev subventionerade och rusade upp toppåret 2012. 66,9% av alla nya bilar var dieslar. Från 6-7% upp till alltså 2/3. Men nu då målas dieseln ut som en miljöbo. Vad ska hända framöver?
Ja, precis. Man hör ju om det ska skattas mer och det ska straffas och det ska införas zoner där de inte får köra och...
Ja, det är ganska mycket prat, men om vi tittar på vad som alltså, ligger på bordet, så det finns ju flera städer runt om i Europa som har aviserat att de ska införa olika slags dieselförbud eller extra avgifter för dieselbilar. Och det finns också ett sådant förslag i Sverige. Då finns det på förslag att kommuner ska kunna införa särskilda miljözoner där vissa dieselbilar inte får köra in. Och då gäller det då äldre dieselbilar, alltså de som inte har den här senaste miljöklassen Euro 6. För bilar, ja, när det är det sedan 90-talet någon gång, så är de klassade enligt olika euroklasser som ställer krav på olika utsläpp, dels partiklar, kväveoxid, kolväten, och man har skärpt kraven genom åren. Och då den senaste miljöklassen, Euro 6, den ska ju då renare än de tidigare. Så man vill förbjuda alla andra bilar förutom de här nya Euro 6-bilarna i den här miljözonen.
Om man inte vet vilken, vad ens egen bil har för sån klass.
Ja, det finns det i fordonsregistret så man kan slå på Transportstyrelsen.
Man knappar in sitt regnummer så får man
se. Ja, men precis. Och det här Euro 6, det var, blev obligatoriskt för alla nya bilar från september 2015. Så alla, alla dieselbilar som säljs idag är Euro 6-bilar. Och skulle då inte förbjudas enligt det här förslaget.
Jag har lite skvaller på det här ämnet.
Du har det?
Ja, jag har varit i Tyskland och kört en bil som vi ska prata om senare. Och i samband med detta så satt jag och pratade med en tysk bilindustrihöjdare som sa att 2022 så kommer det en ny Euroklass. Mm. Som man bedömer kommer att kräva ytterligare reningsutrustning på dieslarna motsvarande 15 till 20 000 kronor per bil.
Så, ja. Så prispåslag på?
Prispåslag på 15 till 20 000 per dieselbil för att klara
Euro 7.
Precis. Nej, ja, jag tror man kallar det för, det finns ett första steg som heter Euro 6C. Mm.
Aha,
och sen blir det ett Euro 6D.
Okay.
Och i det här Euro 6D, jag tror att det är det som kommer 2022. Mm. För det ska införas nya sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det hänger ihop med det här kan man säga.
Ja, just det. Man ska ändra på, det har ju varit lite väl optimistiskt.
Ja, precis. Det har varit ett laboratorietest där som har avgjort vilka bränsleförbrukningssiffror och utsläppssiffror som en bil har. Men nu ska man införa ett test i riktig trafik när man hänger på en mobil mätutrustning på bilen och mäter just kväveoxidutsläppet. Vilket då innebär att man måste, för biltillverkarna, man måste rena avgaserna hela tiden i alla situationer på ett helt annat sätt. Och just då från 2022 så skärper man kraven och tillåter man inte lika stora skillnader mot de här tidigare labbtesten och de här, det här verkliga testet.
Ja, för i början så är det väl väldigt stor skillnad man tillåter, va?
Ja, man tillåter mer än dubbelt stor skillnad. Men sen trappar man ner det och 2022 tror jag det är full effekt. Då måste man, måste biltillverkarna verkligen förse bilarna med särskild rening då, som det finns ju olika sätt att göra det på. Det finns ju det här SCR-katalysator som flera biltillverkare har försett sina bilar med.
Det är då man sprutar in urea och
precis. Och då ska då de här kväveoxiderna omvandlas till vad är det? Vatten, ånga till stor del.
Och någonting annat måste det bli. Vad blir det då? Hur är det med kemin?
Vatten och kväve.
Ja.
Då sprutar man in den här AdBlue-vätskan i systemet och vilket bryter ner kväveoxiderna. Och det här förser biltillverkare sina dieselbilar med nu. Volvo ska införa det, om de inte redan har gjort det, på det senaste modellåret. Mm. Ja, vi har sett det på många, många biltillverkare.
Mm.
Men i alla fall, det här är ju dyr teknik. Det är det som är kruxet.
Men du sa att det var den ena, eller? Att AdBlue var den ena? Och vad är den andra?
Ja, men den här SCR-katalysatorn behöver AdBlue för att det är liksom tekniken. Så man köper AdBlue på macken. Mm. Den här vätskan då, som man ska spruta in i systemet.
Men man måste ha SCR-katalysator, va? Det går inte att köra längre utan. Några dieselbilar har ju kört med liksom kväveoxidfällor.
Precis.
Ja, det är det som kallas NOx-fällor.
Precis, det finns ju olika.
Men jag tror inte de klarar det längre, va?
Nej, jag tror att man måste nog uppgradera till det här systemet. Så vilket då kommer kosta kanske 10 000, 20 000, 30 000 kronor per bil att installera det här.
Mm.
Och i slutändan blir konsumenten som får betala.
Ja, och det kommer ju att göra att dieselbilen blir för dyr.
Mm. Samtidigt som batterikostnad för elbilar håller på att gå ner. Och, alltså de kommer ju ta ut varann. Alltså batterierna kommer ju gå om diesel. Och Volvo har ju redan sagt att vi kommer ju inte fortsätta utveckla dieselmotorerna. Det går liksom inte att få dem konkurrenskraftiga nog liksom i framtiden.
Så om vi har ju dels det här då, att det kommer de här nya mätningarna och att det kommer ställas allt mer krav på diesel. Den kommer bli dyrare att rena. Så dieselbilen kommer bli dyrare. Det, så är det bara. Och sen utöver det då har vi det här snacket om förbud. Alltså att kommuner ska kunna införa särskilda zoner där dieseln är förbjuden. Så den blir liksom attackerad från två håll där, kan man ju säga.
Men hur går det nu då för Maria som har en gammal smutsig dieselbil stående?
En gammal smutsig Euro 5.
Vad kommer hända med andrahandsvärdet?
För det första får jag ju inte komma in i Stockholm säkert, för Stockholm verkar rätt så... Jag kan inte komma in till jobbet.
Ja, någon kommer att ringa och säga att jag behöver jobba hemifrån.
Ja, jag kommer inte innanför tullarna. Kan jag bara jobba hemifrån?
Ja, det är intressant det där. Men man ska komma ihåg att alla kör ju inte bil i Stockholm, Göteborg, Malmö, där de här miljözonerna kommer bli aktuella först och främst. Så det kommer fortfarande finnas en marknad, tror jag, för de här äldre dieselbilarna utanför storstäderna. Det är inte så att efterfrågan kommer bara försvinna på de här bilarna. Kanske är i Stockholmsregionen, kanske i Malmö och Göteborg. Men jag har svårt att se att det skulle dala så mycket.
Men skulle jag kunna sälja av min bil? Alltså skulle jag kunna... Är det någon som vill köpa min bil nu på Passaten? Eller,
är det en annons?
Det är en annons, ja, nej, men alltså... Eller, kommer den sjunka otroligt mycket i pris som begagnad? Eller, och är det värt att ens för min del att fundera på att investera i en ny dieselbil?
Alltså dieseln har ju fördelar rent privatekonomiskt. Liksom. Du drar mindre soppa. Liksom. Det kostar mindre i drift. Vilket gör den intressant för många privatpersoner. Och de som ändå inte kör i de här storstäderna där de här förbudszonerna kan bli aktuella. För dem spelar det egentligen ingen roll att dieselbilen är förbjuden i Stockholm då, till exempel.
Men du har ju tittat också på det här nya förslaget till nytt skattesystem som eventuellt kommer nu i höstbudgeten. Och där ska man väl också klämma åt dieseln?
Ja, fast det är nästan lika hård åtklämning på bensinbilen. Okay. Så det kommer ett nytt skattesystem då från och med nästa sommar. Mm. Vilket höjer skatten ganska markant för nya personbilar. Men där tittar man framförallt på koldioxid. Och eftersom dieselbilarna har generellt sett lägre koldioxidutsläpp så blir de inte lika straffade faktiskt. Mm. Så det är egentligen de riktigt törsta bensinarna som blir straffade skattemässigt. Men dieslarna kommer också påverkas.
Ja, och köper man en ny bil så är väl det hårdare alltså de tre första åren, eller vad var det?
Förslaget går ut på det, att man ska straffa bilarna extra hårt under de tre första åren. Att då ska man få betala extra mycket skatt.
Mm. Men köper du en ny bil så köper du också en bil som då är klassad enligt Euro 6. Så då berörs den ju inte av de här miljözonerna.
Nej.
Men samtidigt, man vet inte, hur kommer alltså den här debatten utvecklas framöver? Kommer även de här nya dieselbilarna att snart anses för skitiga? Kommer man skruva åt kraven då i de här miljözonerna att även förbjuda Euro 6-dieslar? Det blir intressant att följa framöver.
Och allting det här är ju en effekt efter Dieselgate. Mm. Allt det här är en effekt av Volkswagens fusk där i USA.
Det tog skruv, kan man säga.
Det tog skruv.
Ja, men liksom det satte ju fokus på de här kväveoxiderna.
Och att... mätningsförfarandena och allt det här. Liksom. Mm.
Ja, det är 10 000 kronors frågan verkligen. Vad händer med dieselbilen framöver? Men det ser ut som att skruvarna dras åt i alla fall. Mm. Ja, men till exempel Trafikborgarrådet här i Stockholm. Han är ju väldigt tydlig. Köp inte en dieselbil. Det är rådet därifrån. Mm. Trots att Stockholm då, i alla fall initialt, då, kommer tillåta dagens nya Euro 6-dieselbilar, så avråder de från köp från dieselbil. Det kanske är en indikation på vart du barkar.
Ja, och du har ju pratat om med fler branschfolk där och gjort sammanställning att så här är det nu, det här väntas komma. Mm. Och vill man läsa det så är det i Vi bilägare nummer 12, har precis landat hos prenumeranterna och till butikerna kommer den nu på tisdag, 5 oktober.
Finns ju en risk att det här bara spär på förvirringen för man sitter i valet kvar att välja en dieselbil. Men ja, det är verkligen en komplex fråga.
Ja, och det är väl också upp till var en att man måste ta ett beslut och bilda en egen uppfattning. Och, liksom,
och räkna. Lönar det sig liksom.
Se till sin egen situation, hur man sin egen bilsituation liksom.
Ja, jag är intresserad av att köra i de här städerna där det kan bli aktuellt med sånt här förbud. Mm. I första hand då Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm.
Ska vi gå vidare från diesel nu för ett litet ögonblick och och äntligen. Men vi stannar kvar, apropå Dieselgate, så stannar vi kvar hos Volkswagen. Men vi ska prata om en ny bil som har kommit, ny generation av Volkswagen Polo, som du, Tommy, har varit nere i Tyskland och provkört.
Vi var i Hamburg den här gången.
Ja.
Och körde nya Polo, den sjätte generationen.
Det är väl en av Europas mest sålda bilar, kan man säga.
Ja, det kanske det är. 14 miljoner Polos har sålts och byggts så här långt. Och nu kommer det bli fler, kan jag säga.
Mm. Finns det med dieselmotor?
Det finns med dieselmotor också. Och det finns med gasmotor.
Okej.
Okay. Från start. Det här är då första småbilen från Volkswagen som bygger på den här MQB-plattformen. MQB är alltså en stor låda med Lego. Och de här bitarna kan man använda till att bygga många olika bilar. Mm. Och Volkswagen bygger nu då allt från Polo till, ja, Tiguan, Passat, Golf. Men även andra bilar inom Volkswagen-gruppen byggs med det här. Så Skoda Superb eller jättestora Skoda Kodiaq byggs också på MQB.
Och samma Seat, delar överallt.
Seat Ibiza.
Och Seat Ibiza har ju redan testats i bilägare. Också i nummer 12.
Mm. Ja, samma platta, olika storlekar.
Samma platta, olika storlekar. Ganska liknande egenskaper, ska jag säga. Mm. Att köra en Polo känns rätt mycket som att köra en Golf, eller köra en Passat, eller köra en Tiguan, eller köra en Skoda Octavia. Eller...
Vilket då har sin förklaring, att det är i grunden samma delar.
Ja, visst. Och det intressanta när man stoppar in de här produkterna, som är rätt bra alltså, i en liten bil, är att man får många av storbilsegenskaper också. Seaten nu då, som vi har testat i Bitsan, den kunde vi ju se att den är väldigt tyst till exempel, även på svensk grov asfalt. Polon får säkert liknande egenskaper, skulle jag tro. Den är rymlig, Polon. 350 liter bagageutrymme, det är nästan...
Den har vuxit lite, va? Sen,
ja, sen inte förra. Så mycket på utsidan. Jag har 405 är den nu, så det är fortfarande en ganska liten bil där. Men alltså kupéutrymmena är...
De har lyckats göra den rymligare inuti.
Ja. Jag sitter bra i baksätet.
Mm.
Bakom mig själv.
Mm. Den ser ganska lik ut den föregångaren.
Ja, det verkar vara något tyskt karaktärsdrag det här, att man ändrar inte design om man inte måste. Det ska se ungefär likadant ut.
Mm.
Ja, nej, det är många, det är konservativt. Tyskt konservativ tanke. Ja,
men... Det är en liten motor är den då också.
Mm, det är ju då den nya husmotorn, höll jag på att säga, den här trecylindriga enliters maskinen som också sitter i alla MQB-bilar nästan. På 95 hästar i Polon, som då blir basmotorn och som kommer att sälja mest i Sverige, tror man.
Just det.
Och så. Ja, nej, men provkörningen kommer i nummer 13.
Nummer 13, okej. Okay. Och det är ju numret 19 oktober kommer det till butikerna, och prenumeranterna får en vecka tidigare. Men apropå motor, det där finns den här som fanns i Golf, den här med cylinder som stänger av cylindrar och sånt.
Jo, den kommer sen också. 150 hästar är den på då. Och sen så kommer en GTI senare i år på 200 hästar.
Okej, okay. En riktig bus.
Busbil. Polo.
Men gasbilsversion är intressant i en så pass liten bil.
Ja, och den hade 40 mils räckvidd på gas, och sen så dessutom då en bensintank på 20 liter, vill jag minnas. Så att,
För gasbilar kommer ju framöver gynnas i det här nya bonus-malus skatteförslaget.
Just det, de får det lite bättre än vad de har haft det förut.
Ja, exakt. Man får en, var det 7500 kronor för man registrerar en gasversion. Och då kanske det tar bort då prisskillnaden för att jämföra mot en bensinversion. Så det kanske kan vara intressant framöver.
Mm. Ja, väldigt intressant.
Mm. Och vad kostar den då?
Den listpris ordinarie 158 000. Så den är ju bland de dyrare småbilarna. Sen är det lite introduktionskampanjer och sånt där nu. Eller introduktion, den introduceras i november.
Okej. Okay.
Och de första bilarna kommer väl kanske december då.
Mm.
Hur är det? Det är, än så länge finns bara en Seat-version på den här senaste MTB. Utvecklingen. Det finns ingen Skoda än så länge.
Nej. Skoda Fabia har ju delar av MQB-plattformen. Framvagnen vill jag minnas är MQB, men bakvagnen är någonting annat.
En halv bygglåda.
En halv legolåda.
Okej, summerat. Vad tycker du då om bilen, Tommy? Verkar det som, kan det gå?
Jo, men jag tycker det är väldigt sympatiskt det här att man faktiskt kan nu välja en mindre bil men ändå få många av storbilens egenskaper. Liksom. Just att den är tyst och ganska bekväm och sådär.
Och att det finns plats.
Och att det finns plats utan att för den delen den blir jättestor. För alla vill inte åka runt i en 5-meters Volvo kombi. Jag skulle själv mycket väl kunna tänka mig en mindre bil. Liksom. Men som sagt, den ska vara tyst. Och så vill jag ha lite pryttlar. Och här går det att få med digital instrumentering och LED-ljus och automatparkering, allt vad du önskar dig. Liksom.
Men då påverkar det prislappen såklart?
Då påverkar det prislappen också, men det behöver inte vara billigt bara för att det är litet.
Slogan. Kanske inte.
Men dyrt och litet.
Jag vet inte om det kommer gå bra. Men som sagt, i nummer 13 kan ni läsa den här provkörningen. Vi ska gå vidare med att prata lite om bara, ja, rent generellt vad som är på gång och nyheter i bilvärlden just nu. Det laddas ju upp inför den här bilmässan i Frankfurt som är i mitten på september. Så det börjar komma ut lite nyheter och ja, biltillverkarna visar ju redan innan vad de har tänkt komma dit med. Så att det är ju lite så, trenden är ju att det är många som struntar i att åka dit helt enkelt. Volvo till exempel, de kör ju sitt eget race och sånt. Men den är väl ändå ganska stor, den här bilmässan. Eller vad säger du, Tommy?
Jo, men det är den ju. Och sen är det ju många besökare, alltså vanliga människor som passar på att gå på de här mässorna och titta på alla bilar. Liksom. Mm. Det är, ju, är man bilintresserad så är det ju jätteroligt förstås. Ja.
Smörgåsbord.
Ja. Precis. Men jag tycker också att det är lite trist att man läcker alla nyheter i förväg.
Ja.
Förr i världen.
Nej, ja, på min tid.
På min tid. Nej, men alltså, när jag började i den här branschen, då kunde man gå på mässan och då såg man bilarna för första gången. När de drog täcket av dem så var det verkligen så här, wow.
Ja, det är ju lite...
En ny polo. Ja, nej, men...
Samtidigt är det ju kul nu också att det är många som direkt sänder över nätet och att vem som helst kan titta på de här direktsändningarna. Det är också ett positiv aspekt av det hela. Mm. Men i alla fall, de här nyheterna som har börjat läcka ut, eller vad säger man, inte läcka ut, men de som har, de har offentliggjort hittills, det är ju lite eldrivet. Det är ju Mini som ska komma med en helt eldriven bil 2019. Och så visar upp ett koncept för det. Och jag tänkte ett annat koncept som Kia har visat upp. Det är ju någon slags föraning på hur nya Seed kan komma att se ut. Och jag visar upp en bild för er nu.
Syns inte i radio, men...
Nej, ni får titta på hemsidan. Där finns det en artikel om det hela. Vad tycker ni om den här synen?
Ja, det är alltså någon slags kombi fast med enormt sluttande bakruta.
Ja.
Det ser inte ut att vara så mycket lastutrymme där.
Jag tycker inte jag ser så mycket sid över hela, inte det förra.
Nej, den är lite mer stinger skulle jag säga i liksom linjen där.
Ja, kanske det. Ja. De säger ju själva Kia att det här är en så kallad shooting brake. Och det hör man ju ganska ofta i bilvärlden. Jag hade inte riktigt koll på vad är en sån här shooting brake. Så jag var tvungen att kolla upp det. Vet ni vad det betyder?
Nej.
Var själva ordet kommer ifrån?
Nej.
Du får gärna berätta.
Men det är ju lite som... Det är ju någon slags blandning mellan en slags kombi-kupé. Men själva ordet kommer tydligen, enligt mina undersökningar, från Storbritannien. Från när man skulle åka ut med jaktlag. Och det är där själva ordet shooting kommer ifrån. Att man skulle lägga gevären någonstans. Så att det skulle vara mycket plats för dem.
Fast det är ju inte mycket plats i de här bilarna.
Nej, och det är ju liksom oftast är det ju inga...
Ska inte vara för mycket plats för dem?
Oftast är det ju inga bakdörrar heller. Nu är det där på den här Kian faktiskt. Men ofta så är det ju bara framdörrar och så liksom väldigt stort bagageutrymme. Men, och så själva det här ordet break kommer tydligen ifrån en vagn som man satte på hästar för att liksom bryta in dem eller liksom tämja dem. Mm-hmm. Att break. Så att det är tydligen därifrån det kommer. Mm. Shooting break. Enligt internet. Ja. Och det är lite spännande. Men, och en...
men den är ju snygg. Bilen. Ja. Men så där kommer den inte se ut när den nya
Nej,
syd
det kanske inte
kommer.
Följer så mycket.
Det brukar ju vara en viss skillnad mellan de här första stilstudierna och den färdiga produkten.
Precis. Ett annat exempel på shooting brake är ju Volvos Concept Estate. Den kan ni också hitta på vår hemsida om ni söker i arkiven.
Men den där är gammal, va? Den kom
ju. Ja, den kom ju innan V90.
Ja.
Som en föraning för hur dagens Volvo-bilar skulle
se. Som ni jämför den här med hur det blev sen. V90, så ja.
Men det ser inte riktigt ut som en V90.
Inte riktigt.
Men... jag tänker C30 nästan, alltså i proportionerna.
Ja, jag tänker bara på en sån här, ja men jag tror att det är någon, Aston Martin har också visat upp någon sån här shooting break nu, någon sån här Sagato, ja deras så här lyx, top of the line.
Kallar inte Mercedes en av sina...
Jo, de kallar den ju verkligen för shooting break.
Fyra dörrars kupé som man kallar det.
Men jag tänker på om man bara har två dörrar fram. Det måste ju vara jättekrångligt och ändå utnyttja det där lastutrymmet. Jag fattar inte riktigt.
Det går att krypa in där liksom och hämta grejerna som man glider fram.
Ja. Visst, de är jättefina, men ja, den praktiska nyttan kanske är lite sisådär med.
Ja, nej.
Ja, men som sagt, det kommer lite nyheter varje dag. Så ett tips är ju att hålla utkik på vår hemsida. Så
vad är det annars för stora grejer? Alltså, kanske inte just bara på bilsalongen, men här under hösten. Volvo ska visa en ny...
Ja, vi ska ju åka... det är Nisse Svärd, tror jag, som ska åka till Italien, va? Och titta på nya XC40.
Okej.
Okay. När ska han åka?
Några veckor, jag kommer inte ihåg. Men,
de säger ju inte när liksom. De säger bara snart ska vi visa den.
Jaha, de har inte sagt när.
Nej.
Oops.
Jag inte. Ja, i höst har de ju sagt, men de har ju inte sagt vilket datum. De bara släpper massa så här, ja, interiören ska ju vara något utöver det vanliga med förvaringsmöjligheter, för de har ju frågat folk vad skulle du vilja att vi... Nu ska vi göra en helt ny bil. Vad är viktigast för dig? Och då hade ju de flesta sagt förvaring då. Så då har de ju tänkt att allting ska vara inom en armlängds avstånd. Att man ska kunna nå mobil och det ska vara laddmöjlighet och det ska vara surfplattan. Och, ja, de har flyttat runt högtalarna så de sitter inte i dörren längre utan de sitter på något vis under.
Till skillnad från alla andra tillverkare som vill göra det så svårt som möjligt.
Ja, precis. Så att, det blir spännande att se nu när de har slagit på stora trumman och sagt att det är något utöver det vanliga. Vi har ju inte fått sett några bilder än. Så att,
ja, det blir ju jättespännande. Det här blir ju en jätteviktig bil för Volvo liksom. Tror jag.
Ja, den ligger ju i tiden, små SUV-trenden. Så,
och det blir en helt ny biltyp för Volvo också. Alltså en lite mindre högbyggd bil.
Ja.
Så man ser ju den som viktig när man vill ju växa globalt och den ska ju stå för en ganska stor del av det.
Och den delar ju då uppbyggnad med den här Lynk & Co.
Just det.
Apropå samma plattformar och sånt.
Och samma plattformar.
Men här heter det CMA istället.
Just det. Och Håkan Samuelsson, Volvo-chefen, sa ju det att det var ju en förutsättning för att man skulle kunna göra XC40 var ju att man hade någon att dela utvecklingskostnader med.
Och Lynk & Co är då Volvos ägarbolags, deras nysatsning kan man säga.
Kina-bil som kommer till Europa nästa år, va?
Nästa år tror jag det är, ja.
Ja. Så det finns en del att se fram emot, helt enkelt. Och som sagt, kolla på hemsidan, vid Bilägares hemsida, så får ni ju de senaste nyheterna. Ett annat tips är även att följa oss på Instagram och på Facebook. Det var allt vi hade för idag. Jag vill passa på att skicka ut som vanligt Tommys körskola som vi pratade om i början, att vara lite snälla mot varandra i trafiken.
Krama varandra i
visa
trafik.
Hänsyn, ta hand om varandra. Det är inte viktigast att komma först.
Tommys gnällskola.
Tack så mycket Tommy och Fredrik för att ni kom hit idag.
Var... Tack för att vi fick komma.
Ja, ja. Tack. Ha det så bra alla där ute. Kör försiktigt. Hej då.
Hej då.
Hej.